Hej, Synoptik här. Livet med glasögon ska vara bekymmersfritt. Därför får du 30% på alla glasögon när du väljer Synoptik All Inclusive. All service ingår alltid. Välkommen till Synoptik.
Just nu till alla hemmafixare som gillar låga priser. En slangvinda från Gardena på 20 meter för vattentäta 499 kronor. Inget kan stoppa dig nu.
Happy New Year, Happy New Year, may we all have our hopes, I will to try. Alltså jag älskar den låten,
jag
vill
bara säga
att det börjar med.
Och vi ska fira alltså nyår tillsammans.
Ja, det ska bli så mysigt ju.
Det kommer bli crowded här hemma, men det kommer bli, finns det jätterum så finns det jätterum.
Ja,
som Magnus
och
skulle
jag
ha
älskar. Yes. Jag skulle också kunna sagt det.
Jag också, jag sa det just.
Och så skyllde det på Magnus.
Ja.
Man använder och så säger man liksom att någon annan skulle ha sagt
precis,
det istället.
Jag använder inte så här töntiga ordspråk, det är han som gör.
Jag älskar töntiga ordspråk, det gör jag verkligen.
Jag som också, typ. Det är ju faktiskt, vi använder ju det båda två men skyller på varandra, ja. För ingen vill kännas vid att vi faktiskt jättekul. Tar till dem där ibland.
Vilken är ditt favorit?
Men det har vi redan pratat om.
Nej, inte av de här gamla uttrycken har vi inte pratat om.
Jo, det löser sig sans och sket i vasken.
Det trodde jag var typ en vitt, men det var det inte. Alltså. Det var ett gammalt ordspråk.
Ett gammalt ordspråk, okej.
Nej, men sådär som typ, det kan du hoppa upp och sätta dig på. Eller,
nej, men
så
finns
Kerstin.
Det jätterum så finns det sjätterum. Typ sådana, lite snällare liksom.
Eller typ, du ska inte kasta sten i glashus. Den har jag aldrig sagt i för sig.
Jo, det har jag sagt många gånger. Typiskt människor som är så här hycklare, eller vad heter det?
Ja, typiskt sådana där som kastar sten i glashus. Ja.
Nej, men det är väl jättemånga typ som inte lever människor. Som de lär.
Ja, det är väl typ de allra flesta,
ja,
tänker jag.
Hanna, förra veckan när vi pratade så hade du en julklapp till mig.
Ja.
Nu har jag en julklapp till dig.
Är det skuldklappen?
Nej, vet du, den är faktiskt inte från mig. Den är från Magnus. Till oss.
Va?
Va? Alltså, hur gulligt. Han har köpt en julklapp till dig och mig. För att han älskar vår podd och för att han älskar oss.
Men gud,
men ser du loggan? Vi sitter ju alltså nu, jag sitter hemma hos mig och du sitter hemma hos dig. Ser du nu loggan på...
Ja, men du vet ju hur dålig jag är på märken och sånt där. Jag är ju, det kanske inte ni vet som lyssnar, men jag är den sämsta i vårt kompisgäng på att veta vad märken, vilka märken. Jag bryr mig inte om märken.
Nej, och det här är inget märke. Det här är ett ställe som vi ska åka till.
Va? Men skulle jag veta det på den loggan?
Jag visste inte det, men jag tänkte om du kände till det så hade det varit kul. Det är...
Det blir ännu roligare nu.
Här är kuvertet.
Okej, loggan igen. Den är väldigt fin. Det ser väldigt... Guldig.
Ser du vad det står?
Jag ser hem. Ett hem! Nej men gud, det har jag hört talas om jättemycket.
Ja, så han, en natt i dubbelrum för dig och Hanna att spendera en härlig natt i stan. Och att vi, då kan vi podda därifrån tänkte jag.
Nej men gud, vad gulligt. En staycation.
Ja, en staycation för dig och mig.
Men alltså, gud, Magnus. Men Magnus, nej men du måste hälsa honom.
Alltså, han lyssnar på podden, du kan hälsa här.
Magnus, tack. Alltså, ja, nej men jag vet inte vad jag ska säga. Och så vackert på något vis att ge någonting som man... Snacka om att han känner dig. Nej men det var det ju finaste presenten jag har fått som jag kan minnas på väldigt länge. Också bara det, få en kväll, en natt med dig, det är bara, det är min middag som inte tar slut. Han, en mus
precis. Men,
en mus.
Men nu måste jag säga, jag fick ett meddelande på tal om förra veckans podd. Mm. Eller poddavsnitt. Och då var det en kvinna som skrev att hej, jag tycker mycket om er podd. Men föredrar att ni inte har druckit alkohol innan under inspelningen. Som jag, kan ha fel, uppfattade på senaste. Skapar jobbiga känslor hos mig. Hoppas på att kunna lyssna vidare. Tack och hoppas detta landar konstruktivt.
Verkligen.
Ja,
för att vi har verkligen inte druckit en enda
nej,
gång.
Och då skrev jag faktiskt så här: hej, nej, vi hade inte druckit. Jag kom direkt från padden och åkte direkt till en paddelturnering efter. Och Hanna körde bil till och från mig. Så vi drack bara cola. Vi har druckit ett halvt glas vin en gång i slutet på en podd. Då vi poddade i omgångar och avslutade podden hemma med ett glas vin.
Just det, det gjorde
ja,
jag.
Det är den enda gången som vi överhuvudtaget, alltså, och då var det liksom 5 minuter under tiden vi smuttade på ett glas. Så att det var inte...
Ja.
Att, ja. Sen, så då skrev jag så här, sen blev jag nyfiken varför det skapar jobbiga känslor hos dig.
Mm.
För jag tänker så här, om man har då en, kanske haft en alkoholproblem i familjen under sin uppväxt, är det det när hon hör att, eller tror då sig höra att någon blir onykter, att det, jag förstår, eller har hon själv alkoholproblem, eller jag tycker det är lite spännande också när man har när man får jobbiga känslor att man går inåt istället för att man ber folk sluta med det. Nu hade vi inte gjort det, men
nej, nu var det ju jättebra, tycker jag, att hon verkligen skrev och att vi får säga och kanske förklara hur flamsiga och både och vi kan vara
verkligen
med varandra utan alkohol.
Ja, och jag menar inte som så här, varför tycker du så? Utan jag blir på riktigt nyfiken bara vad som händer då när det blir jobbigt. Mm, varför blir det jobbigt? Hon har inte svarat på det. Men jag tänker om man bara slänger ut frågan fritt. Och vad tror du? Vad tänker du? Mm. För jag tänker ju att när jag tycker saker är jobbiga, när det väcker jobbiga känslor hos mig, så tänker jag alltid så här, varför gör det? Och så försöker jag rannsaka mig själv snarare än att jag försöker säga till dig, Hanna, gör inte så för att jag mår dåligt då. Utan jag tänker, varför mår jag dåligt då?
Ja, nej, men jag tänker ju spontant att det måste finnas händelser i livet där alkohol har varit inblandade och där det har blivit svårt för henne. Mm. Alltså jobbigt att det känns skrämmande. Sen kan det vara bara att man känner att man inte får vara med. Alltså jag kommer ihåg, liksom jag tänker framförallt under tiden när man har varit gravid, när man inte dricker en droppe, och jag har inga problem att följa med ut ändå, men det kommer alltid till en punkt när folk börjar prata så här lite för nära, alltså att gränserna suddas ut. Det kanske inte är efter 2 glas vin.
Nej.
Men det kommer jag ihåg var min första då, så där verkligen, och prata lite för högt och hur obehagligt det är när man är nykter, när de liksom så här, och det tänker jag.
Men tycker du att det är obehagligt? Jag tycker mest att det är tröttsamt och så åker jag hem.
Ja, men alltså jag åker också hem, det är det jag menar. Alltså, jag tycker inte obehagligt att jag blir rädd, men det ger mig
nej,
ingenting.
Precis.
Då tycker jag att folk är på ett sätt som jag känner inte är liksom, eller man är inte på samma våglängd liksom där. Men jag har ju ganska okomplicerat förhållande till alkohol. Jag tänker det, jag är uppvuxen med, jag vet inte hur du är, men det har liksom aldrig varit någon, jag har sett mamma och pappa dricka vin. Mm. Jag har aldrig sett dem personlighetsförändras.
Samma här.
Så det var alltid förknippat med liksom mys och en höjning av att nu är det fredag och så delar på en flaska vin och det stannade där. Mm. Sen var det ju 70-tal, man kunde vara med på fester och det var liksom mycket musik och dans men jag såg ju också dem musicera och spela revy utan alkohol, så det var inte så att jag kände att det blev någon, att det behövdes för att de skulle ha kul.
Nej.
Och jag tänker att så är ju mina barn uppväxta också. Och sen är det så att för som sångerska, jag klarar inte av att dricka och klarar inte av att vara i, som jag sagt förut, i såna miljöer där man börjar prata för högt för att rösten går sönder. Men samtidigt så kan jag tycka att det är supertrevligt att liksom höja stämningen. Och liksom, för mig är det stämningshöjande med 1 glas eller 2 glas och vara lite så här, åh, så. Mm. Men det är ju ingen kanske jag behöver inte ha det för att komma upp till den nivån.
Nej, men jag tänker hade, hon skriver hoppas att jag ska kunna fortsätta lyssna. Är det rätt väg att gå? Att det kan man göra, det måste ju vara individuellt såklart. Men nu,
jo, men det tycker jag, för lika väl som jag går hem från en fest.
Ja, man väljer
tidigare,
bort det då liksom.
Då är det klart hon, om hon upplever att det blir flamsigt eller det hon nu upplever, om hon, sen är det inte säkert att det ändras för att vi säger att vi inte har druckit. Jag menar, det kan ju vara så att hon
det triggar någonting
om,
ändå.
Ja, men för att det är ändå hennes känsla, tänker jag.
Att, ja. Fast jag tänker ändå att om hon vet att vi inte har druckit, för det var ju bara det här avsnittet. Jag vet inte om vi var extra flamsiga eller...
Men grejen, men är det kanske... Vet vi att det var det avsnittet hon lyssnade på? Ja, det var det senaste. Jaha.
Ja, men vi tar åt oss av kritiken, men vi är oss själva. Så kan vi säga. Så att
ja, så kan vi verkligen säga.
Vi är som vi är. Och ibland blir det flamsigt och ibland blir det inte det. Men vi kommer aldrig podda onyktra. Eller aldrig,
nej,
man ska aldrig
säga aldrig. Nej, det har man väl lärt sig av livet, att man aldrig ska säga aldrig. Men det är intressant det där, tycker jag, om alkohol. Och speciellt så här kring julen och så. Jag vet ju, du dricker ju inte heller någonting på julafton.
Nej, och det är inte av moraliska skäl, utan vi har aldrig gjort det. Och det är samma sak där jag aldrig sett mina föräldrar fulla, men det är klart att det har funnits med liksom öl och vin så här vid middagar och fester och så. Men och mina barn sa till mig bara för några år sedan, mamma, har du varit full någon gång? Och det är så att de har ju varit med liksom på midsommar, nyår, där man har druckit, men det är samma sak där. De ser ingen skillnad, det är ingen personlighetsförändring, och då blir det inte heller obehagligt. Jag tror att när föräldrar är tillknäppta, lugna och helt plötsligt skrattar jättehögt och är liksom, då har de blivit en helt annan person. Det är då barn tycker det är obehagligt, vill jag tro.
Ja, eller att så här, man inte kan ha kul annars med barnen, precis, så att man bara sitter och, eller att man blir så där att man slutar lyssna på dem eller jag tänker, för mig har det varit, vissa har ju den så här, att nej, det ska inte vara någon alkohol om det är barn med. Och jag, med min uppväxt, tycker snarare att, och som min pappa sa liksom, att det ska vara, vi fick ju aldrig smaka liksom. Och det var väldigt så här, du dricker inte för 18, nu gjorde jag det ändå. Men det visste inte de. Och jag bara tänker att ha den där, att det inte ska vara laddat. Det var det hans uttryck var. Det ska inte vara laddat, men det är någonting vuxna gör. Men man blir inte full med barn, punkt.
Nej,
så var det också. De blev aldrig det. Jag kände aldrig att de inte liksom kunde köra mig om det skulle hända något. Eller om vi var på fest, att de inte lyssnade om jag kom och sa, mamma, vet du vad som hände?
Nej.
Aldrig.
Och det är det som är viktigt.
Ja, men sen tycker jag att det är viktigt också. Och liksom som i våran bransch, vi jobbar ju ofta när det är festmiljöer och det liksom kanske finns... liksom tillgång till alkohol på de ställena vi jobbar, att det är väldigt lätt så här att sitta kvar, och det tycker jag man kan se, de som började jobba samtidigt, de som satt kvar och kanske inte hade familj eller inte tog ett beslut. Vissa har ju tagit beslut senare att så här, nu får man sluta helt, för att de blev sådana som satt kvar jämt liksom.
Men jag har en bekant som, ja, men, som har haft alkoholproblem och som då inte dricker längre. Och hon säger att du hjälper inte mig av att inte dricka när du är med mig. Du kan ju ta ett glas vin. Jag måste ju också utsättas för att du tar ett, men jag kan inte ta ett. Men då har man kanske kommit lite längre och man har verkligen varit ner och insett att man har ett problem. En del kanske inte går så långt som att de... Ja, att de är alkoholister, men kanske känner själva, oj, jag dricker lite för mycket bara. Den är nog lite svårare.
Ja, precis. Lite mitt i mellanlandet innan det har gått liksom för långt. Men jag har också en vän som gick igenom den resan, och just det att det var så tydligt, för att jag säger hen, men hen, det var så otroligt tydligt om vi reste och så här, om man tog ett glas vin till lunchen, som jag älskar. Det kunde aldrig bli bara ett glas vin eller en öl. Och när hen erkände det för sig själv liksom, så var det ju just det att så här, såg inte poängen med att ta ett glas vin.
Nej.
Och jag ser en jättepoäng med att ta ett glas vin eller två. Perfekt! Ja. Det är liksom det bästa. Det är inte det bästa att bli... jag vill aldrig tappa kontrollen till exempel. Men för henne var ju det liksom, det var ingen poäng att ta två. Det gick inte att öppna en flaska och lämna halva till en annan dag.
Nej, och
liksom.
Det är väl det som folk säger är kännetecknet att man har alkoholproblem. Att du kan inte ställa in tillbaka flaskan utan du dricker tills den är slut.
Och så sen lite varför, om man använder det för att stressa ner eller för att liksom, jag är ledsen, jag tror att jag blir glad av alkohol. De också, hur man ställer sig till det rent mentalt. Mm. Ja, där får man också vara aktsam, tror jag, uppmärksam hur man använder det. Eller om det blir som en sån liksom, åh, jag behöver det för att varva ner.
Exakt. Ja, men till den här lyssnaren, tack för att du skrev. Och jag hoppas att det känns bättre av att vi inte hade druckit. Och att du kommer fortsätta lyssna.
Jag är så glad för veckans sponsor, för jag håller nämligen på övningskör med min son. Och vi är denna vecka sponsrade av Körkortsboken, den officiella appen från STR, alltså Sveriges Trafikutbildares Riksförbund. Där ditt barn alltså kan plugga sin körkortsteori.
Ja, och det här är ju väldigt bra, för det är liksom en app där du kan gå in och det finns olika frågor. Det finns någonting under fliken framsteg. För varje teoriavsnitt i körkortsboken så kan man svara på frågor kopplade till just det avsnittet. Och då får man direkt respons på sina svar och en översikt. Då. Så det är jättelätt för både ditt barn och dig själv att hålla koll på vad som du behöver plugga på. Och så har du ju den med dig överallt. Det är ingen bok som du glömmer, utan du har allting i din telefon.
Och de är så säkra på körkortsboken att appen gör så att ditt barn klarar Trafikverkets teoriprov, så att de ger en klara provet garanti. Så om ditt barn inte klarar teoriprovet så förlänger de perioden kostnadsfritt hela 2 månader.
Och dessutom kan du prova körkortsboken helt gratis i 48 timmar för att känna på den. Det är verkligen ett bra tips. Och ordinarie pris för 3 månader är 798 kronor. Men just nu kan ni få 3 månader till priset av 2 om ni använder vår kod Jessica Hanna.
Med stora bokstäver alltså. 266 kronor i rabatt och koden är giltig fram till 30 april. Så chansa inte nu. Använd en app som innehåller allt ditt barn behöver för att klara teoriprovet. Och som dessutom är granskad av trafiklärare. Ladda ner appen Körkortsboken på App Store eller Google Play. Tack Körkortsboken!
Tack! Har vi pratat om julen?
Nej, det har vi inte.
Hur var din jul, Anna?
Nej, men det var ju liksom speciellt. Vi var ju separerade ish förra julen också. Men det här var ju första som där vi verkligen har liksom levt isär i ett år med varannan vecka. Så att det är klart att det här var liksom första isär. Men det kändes ändå självklart att fira julen ihop. Och tror jag för oss alla, verkligen. Mm. Och det var så bra val, känner jag. Det var jättetrevligt. Mm. Vi brukar ju vara, som sagt, vara i Hälsingland och brukar börja i kyrkan. Så jag kollade lite grann vad som fanns på Lidingö och Lidingös kyrka. Och då visade det sig att de hade så här julbön för barn. Så barnen hade sovit hos Martin, men så mötte jag upp dem på vägen dit, så gick och tog en promenad till kyrkan där Lina och hennes killar också var. Och så var vi där och i 40 minuter och sjöng julsångerna och de läste liksom evangeliet. Och jag är ju inte troende på det sättet, men jag tycker det är sån fin stund på morgonen. Och men så var det så kul, för så säger Eide till Lina, Lina berättade att han sitter där och så bara, men mamma, vad är här egentligen? Och Lina blev så här, vad ska man svara så här? Där står det, de hade satt fram jättegulligt, liksom gjort en julkrubba och lite gosedjur som fåren och alltså så här, gjort det väldigt barnvänligt. Så att han så här, såg det utifrån och bara, mamma, vad är jag här egentligen? Och liksom, Lina kunde inte svara och sen bara, men du vet vad är det? Nu är snart slut, det är bara en sång kvar. Han bara, yes! Men så gulligt. Men alla de andra barnen, inklusive 18-åringen, var verkligen så här, ville gå. De går ju aldrig resten av året, men det har blivit som en tradition. Och det är fint. Och jag måste dela med mig vad en präst sa till mig. angående det här, för jag har ju sjungit i kyrkokör sedan jag gick i andra klass, och egentligen har jag tänkt att det är konstigt att jag inte har blivit någonstans frälst på det sättet, för att jag har ju suttit i kyrkan i så många timmar så du anar inte, liksom. Från andra klass upp till gymnasiet, varje söndag nästan var vi där. Och
jag också.
Så, är det sant?
Jag gick ju också där, så här, kyrkans barntimme och barnkör. Ja.
Men då har jag tänkt så här, men gud, varför nådde aldrig mig budskapen riktigt? Eller?
Fast jag kan säga, jag skulle ändå säga att jag är kristen, även om jag inte är liksom troende och går i kyrkan hela tiden. Men jag kan ändå, jag läste i den här barnens bibel när jag var liten. Tyckte den var mysig. Mm. Men det kanske var mer som en saga än...
För mig var det så svårt alltid att ta in det här med skulden. Att någon hade gjort någonting för min skull. Att Jesus hade liksom dött för min skull. Jag tyckte att det var en otroligt jobbig tanke. Mm. Och sen när jag var i kyrkan tyckte jag att det alltid bara var högtravande. Och det här liksom väldigt auktoritärt. Det är svårt också med auktoritärer och så här. Men så sa en präst till mig, det här är bara några år sedan, jag tyckte det var så fint när vi diskuterade det här. Och jag har ju kanske ett mer andligt, alltså jag kan säga Gud, men jag tänker inte på honom som en pappafigur. Nej. Som straffar och belönar. Och så här. Jag tänker mer att vi har Gud inom oss allihop. Alltså, jag menar ett annat sätt. Men då sa den här prästen, det här tyckte jag var så fint så jag vill dela det. Men Hanna, jag ser att krubban är du är det lilla barnet, du är de tre vise männen, du är mamma, pappa, du är allt. Och på julen kanske vi hedrar det lilla barnet i oss. Och det tyckte jag var
men
så
men nu
har jag
gåsor över hela kroppen.
Men då kände jag bara, och att en präst i Svenska kyrkan sa så, för mig lät det väldigt andligt, eller vad ska jag säga.
Ja.
Och andlighet är ju alla kristna. Nu låter det som att jag säger att kristna inte är andliga. Det är klart man är. Och egentligen kanske det att ibland behövs det bara ett synsätt för att så här, för det kunde jag ta till mig och känna att ja, helt plötsligt fick julkrubban en helt annan innebörd. Mm. Och liksom att vi alla, och när vi läste igår, tryggare kan ingen vara än Guds lilla barn. Se till mig som liten är. Då blev det också så fint att se till mig som liten är, så att vi alla vårdar det där lilla barnet. Och det hade jag liksom nästan aldrig hört förut.
Jag trodde att de sjöng trygga räkan. Alltså räkan. Ingen
trygga
var.
Trygga räkan. Vem är den här supertrygga räkan?
Ja, kan man få? Trygg. Jag vill också vara som den där räkan. Så jag är trygg.
En så otrygg räka. Men hur var din, och sen efter det så gick vi hem hit och så hade vi lite jullunch, bara jag, Martin och barnen. Och sen kom Kajsa, min kompis, och så gick vi över till Lina och Nassim där mamma var då. Hon hade sovit hos mig natten till julafton och sen gick till Lina. Det är så lyxigt att vi bor med en kilometers avstånd, så när mamma kommer från Hälsingland kan hon bara promenera mellan oss. Det är ju superhärligt.
Så det är inte som när min mamma kommer upp och hälsar på bara den ena dottern, sa hon bittert.
Nej. Nej, men det kunde väl hända när vi bodde så här, när jag bodde här och de bodde inne i stan. Alltså då är det blir avstånd ju. Men när man bor så här och kan ta sig till fots, då vet inte du din mamma, men min mamma vill ju inte köra i Stockholm till exempel.
Ja, men gud, vad mysigt. Och då gick ni över till Lina.
Mm. Och vi brukar alltid göra så att alla hjälper till liksom, så att man har sina områden som man tar tag i. Men så tittade vi först på Kalle och jag hade så här försnacks och småkakor och alla kom med olika godisar och så här. Jättemysigt. Och sen satt vi bara och pratade och myste och så kom ju då tomten, förstår du. Det är så roligt, för jag tänkte man kunde ju hyra Torsten Flink i år. Såg du det?
Nej, du driver.
Jo. Ja, så att jag gjorde det. Nej, det gjorde jag inte. Jag hyrde Jag hyrde Kajsa Ernst. Hon var gratis.
Gud,
det var så kul, för Kajsa aldrig varit tomte då. Det är min kompis, hon är också skådespelare för er som inte vet. Men hon, så hon kommer, har ju suttit med hela liksom eftermiddagen och så bara, jag måste gå och ringa min familj lite grann. Så, där. Så att hon gick iväg och ingen tänkte på det av barnen. Och så då kommer tomten, förstår ni, och pratar ju skånska. Var ju helt, och hade en mycket mörkare röst. Hon gjorde verkligen det så bra. Så ingen, alltså framförallt Eide yngsta, men även de här nioåringarna, var, de anade inte vem det var. Och jag var hela tiden så bara, åh, vi borde gå ner och hämta Kajsa, men jag kan inte avbryta nu när hon pratar med sina föräldrar, eller liksom, eller vad säger inte föräldrar, med sin brorsa och släkt. Så att nej, vi får ta henne, men vad synd att hon missat tomter. Inget, alltså, så det var så verkligt att hon bara hade gått ner på nedervåningen och satt där. Och Eide tyckte det var världens bästa tomte. Bästa tomten i hela världen.
Oh, jag kan tänka mig det.
Såg du vår tomte på sociala medier?
Jag såg det och jag kände igen tomten lite.
Tomten hade tagit Pernillas löshår och använt som skägg.
Man tar vad man har, tänkte tomten.
Ja, men också, för det var en ung tomte, så han hade inte grått skägg eller vitt skägg, utan det var ju lite blont.
Lite poppig tomte. Ja. Ja, nej, men sen bara myste vi där tills nästan midnatt och åt god mat och hängde. Så det var jätteherligt. Mm. Och din jul?
Ja, men vår berätta. Jul var, vi firar ju, alltså de senaste 20 åren har ju jag och Linus firat tillsammans, både som separerade och när vi var tillsammans, såklart.
Mm.
Och i och med att inte jag har min familj här uppe, så har ju det blivit en tradition. Jag har ju firat lika många jular med dem som, alltså hela min, mitt vuxna liv har ju liksom varit med dem. Så att det känns ju bara tryggheten för mig. Och nu när det har gått så många år som vi inte har varit tillsammans, och så kan jag känna att det är extra mysigt att träffa liksom Bianca, Oliver, Benjamin. Jag träffar ju inte dem så ofta längre, för att Theo träffar man ju lite med Pernilla för att vi fortfarande hänger, men de vuxna barnen, det är inte så att vi har en egen relation. Jag känner ändå att vi har varit så himla nära. Och Bianca var så gullig som lyssnade på vår podd och sa att hon älskar vår podd.
Blev jag glad. Man, vad mysigt. Vad glad jag blir. Mm.
Nej, så jag blir jätteglad för det. Men vi hade, det var verkligen supersoft. Pernilla fyller år, så att först så grattade vi henne och sen började julfirandet. Man hjälps åt och man äter och äter och äter. Och så var det julklappsutdelning och det var också så avslappnat. Det brukar vara så stressigt jämt på julen. Jag vet inte, alla var bara inne i något skönt avslappnat mode av att det finns ingen stress. Vad är det man stressar om egentligen?
Mm.
Och att man behöver inte, alltså innan var det den här hysterin att man skulle ha maten klar innan Kalle eller efter Kalle eller under Kalle. Nu är det lite mer så här, ja, man får tvinga barnen att kolla på Kalle. Barnen är så pass stora så de håller inte på att tjata och tjata och tjata från att de vaknar. När ska vi öppna? När ska vi öppna paket? När kommer tomten? Utan man bara kan umgås. Det var så, så mysigt. En av de mysigaste jularna på länge för mig. Och sen så åkte jag och Linn hem och Colin var kvar med Linus. Och sen kommer Magnus på kvällen och så satt vi och kollade film. Och ja, men det var liksom super, super mysigt. Och för Magnus firar med sina barn i Bollnäs där med barnens mamma och familj. Så att det, jag bara känner så här, och det är så många som har sagt till mig, men gud vad goals liksom att göra, få ihop alla nya konstellationer på sättet som ni gör. Och absolut, jag tycker att det är fantastiskt att vi kan det. Men jag tror att väldigt många fler skulle kunna göra det om det var det de ville. Men det är inte alltid att man vill det. Man vill kanske skapa nya traditioner och med den nya konstellationen. Och det är inte fel heller. Jag tycker bara att om man nu vill ha det på det gamla sättet, så tror jag, eller så här gamla traditionerna, så tror jag att det går om båda vill.
Mm. Jag är helt övertygad om det. Om det är för många sårade barn, som inte kan kliva in i vuxenrollen.
Och nu menar vi inte sårade barn, utan
nej, utan nu är det sårade vuxna barn.
Ja.
Den där lilla som ligger i julkrubban till exempel.
Exakt.
Nej, men det egna inre barnet, om det liksom är, om man agerar utifrån den, då blir det ju svårare liksom. Då är man i massa gammalt groll istället för att så här, att kunna vara i det där vuxna och liksom, och inte behöva spela teater, utan faktiskt riktigt kunna vara i det och känna, ah, vad fint det här är. Mm. Det är ju en, det är en gåva. Och jag känner att det lyckades vi verkligen med också. Och sen får man se den dagen det blir andra personer inblandade som ni har. Hur det blir då, om man kommer att fortsätta.
Hade inte Magnus haft egna barn, så kanske han hade tyckt att det kändes jättesorgligt att jag ville fira med min exman och barn, och att inte vi ska skapa något eget. Men eftersom han också gärna vill fira med sina barn och sina, alltså, då är, men vi är ju perfekta för varandra, det är ju bara så.
Ja, det är ni, det är ni.
Ja.
Och jag tänker återigen så här, julen, den är, jag tyckte nog, jag var ju lite så här spänd inför hur det skulle bli, och i och med att det inte var min barnvecka, att de inte skulle sova med mig på uppesitta kvällen, vilket de har ju gjort alltid. Jag var rädd för vad det skulle, hur jobbigt att det skulle, det kändes ju inte alls. Det är ju som vilken dag som helst, och så kom mamma ner och så fick jag en egen kväll med henne. Det blev ju liksom supermysigt på alla sätt och vis. Så ibland är det som att man är liksom mer rädd inför och kanske håller på, och istället för att bara, ja, orka ta det lite som det kommer.
Det sa en terapeut till mig en gång. Jag är en känslomänniska. Men med det sagt så kanske jag inte alltid har varit i min känsla, utan väldigt mycket i huvudet.
Mm.
Och när man är känslomänniska så tror man att man är väldigt mycket i sin känsla. Men jag tänkte ju vad jag skulle känna. Och då hade jag ett tillfälle där jag verkligen stod inför, vad vill jag med mitt liv? Vad kommer hända? Det var ett vägskäl helt enkelt. Och ett speciellt möte som jag var väldigt nervös för. Och då sitter jag hos terapeuten och så säger hon så här, så säger jag så här, men om det här händer, hur ska jag reagera då? Och tänk om hen säger så här, hur ska jag reagera då? Och hon bara, sitter du just nu och planerar vad du ska känna? Alltså, jag bara, ja, för då vill jag vara förberedd för att inte liksom bli helt knäckt. Om vi ponerar att det här var en, ska vi vara ihop eller inte, vägskäl.
Mm.
Jag säger inte att det är det, men det kanske var det.
Mm.
Och jag vill ju då veta om han skulle säga, jag vill försöka ett tag till, eller jag vill inte fortsätta med dig. Då vill jag ju planera hur jag skulle ställa mig till det, för att inte bli helt knäckt.
Och då hade du egentligen lagt allting utanför dig själv, istället för att fokusera på vad vill jag.
Exakt.
Och ta smärtan om han inte vill samma sak. Exakt. Så var du bara, övergav du dig själv och bara funderade på hur du skulle hantera hans eventuella vilja och önskemål.
Och så har jag varit.
Och det är så vi gör. Jag med Jessica. Allt. Jag har varit så otroligt mycket också. Och det är mitt mål inför nästa år, att jag har ju börjat den resan att så här stanna hos mig. Så fort jag börjar så där att så här, nej, jag ska inte överge mig själv.
Nej. Och där är du så bra också, för ibland när jag tänker högt med dig så kan du verkligen vara så här, men vad vill du? Men vad känner du?
Mm.
Ja, men just det. Att det, man måste bara få hjälp av sina vänner ibland att bli påmind om att inte överge sig själv också.
Och plocka hem sig själv. Och då tänker jag ibland så här, om man då har blivit väldigt sviken, eller om det är så att den andra inte vill, det är det vi försöker skydda oss från, den smärtan. Och det är det jag tror, alltså, men istället för att liksom vara i den smärtan då och vara ledsen och vara arg och vara allt och låta det gå över, så är vi kanske ett konstant försök i att skydda oss från vissa känslor. Mm. Och när man börjar känna att det spelar ingen roll, jag kan ta vilka känslor som helst, jag kommer att kunna ta mig igenom allt. Då blir man ju väldigt stark i sig själv. Om man inte är rädd för att bli ledsen. Inte för att jag sitter här i universum och vill bli ledsen. Det vill jag inte.
Nej.
Nej, men alltså, jag menar, men det, där, det är liksom lite grann så här, en liten nyckel tycker jag, när jag kom på det. Att så här, Är det det jag försöker kontrollera? Mm. Någon slags rädsla för besvikelse? Eller?
Och att man vill ha kontroll. Ah. Om jag nu ska bli sårad vill jag åtminstone ha kontroll över att jag visste att det där skulle hända. Det där, alltså, man vill inte tappa kontrollen eller makten av sin egen känsla.
Men apropå att tappa kontrollen då, vi hade ju världens mysigaste lunch. Du var, alltså, det var så mysigt, det var mysigt hela, det blev ju en lus, en lunch utan slut.
Som precis var som jag älskar.
Ja, det är fantastiskt.
Och det var sån fantastisk uppslutning, folk kom och gick och kom tillbaka.
Det var så, och vilka mysiga samtal och skratt. Och, jag fattade att jag var på samma ställe på riktigt i typ 10 timmar. Jag kom väl typ 12 och gick 10 på kvällen. Det är helt galet. Men det kommer liksom nya härliga människor och man hamnar i olika samtal.
Och sen var det också, även om det var samma människor mycket så flyttade vi runt lite och bytte bord och då hamnade man med någon annan och det känns som ett helt nytt sällskap.
Så himla mysigt. Men under det här, vi var ju väldigt många som jobbar i live-scens underhållningsbranschen. På den här lunchen. Och under tiden så var ju pressträffen klockan 2 då. Den 21 var ju det här. December. Och apropå just det här med att tappa kontrollen. Att nu är vi ju här igen. Att det har kommit restriktioner som säger att man inte får vara mer än 500 pers i lokaler.
Jo, man får det.
Jo, om man kan ha en meter emellan sig. Vilket betyder då i live-sammanhang att du måste hyra ett ställe som Globen eller större, nej men liksom så stort för att kunna ta in 500 pers. Och teaterna som tar 1000 och som har gjort en budget på att sälja biljetter kanske för 800-900 för att gå runt med alla löner och allting, kan då alltså inte ta in mer än 500 pers.
Men fatta inte regeringen
vilket
det.
Vilket gör att det blir helt omöjligt för oss att jobba och få någon lön överhuvudtaget. Så nu är vi här att vi inte vet om vi ska börja. Oslo är ju inställt. Ja. Där skulle vi ha varit den 13 januari. Men giggen i Sverige, vi vet ju inte än om vi kommer att börja jobba eller inte liksom i januari. Och nu, konstigt nog, så kan jag känna mig lugn inför det faktum att jag inte vet. För förra gången pandemin kom, då var man ju någon slags här kaos, fritt fallkänsla. Mm. Vad är det som händer? Mm. Men nu bara, nej, kan vi inte det så kan vi inte
men
det.
Men vi har lärt oss lite att bara sitta lugnt i båten och ta det som det kommer.
Ja. Och även fast man skulle kunna gå in och börja oroa sig för försörjning och ekonomi och hej och så här. Så bara, nej men det är bara, det är någon slags tillit till livet tror jag.
Att men här, också det här oroskänslan som är helt meningslös. För det är inte så att du tjänar mer pengar eller att ekonomin löser för man är orolig. Däremot kan man ju vara så här, okej. Om det nu blir så, hur ska jag försörja mig? Ja, men då får jag göra så här. Alltså, ha en plan, det är en annan sak.
Ja.
Men gå omkring och oroa sig och må då. Alltså det är lättare sagt än gjort, men det är ju bara
så väldigt mycket
onödigt.
Lättare sagt än, men det är väldigt mycket lättare sagt än gjort. Jag har ju varit en sån som har oroat mig även när allting har varit bra. Mm. Alltså jag har verkligen varit en orosperson och det här tänka upp i huvudet. Mm. Och det får jag väl tacka min terapi för att jag också har kommit
älskar
ur.
Terapi.
Älskar terapi. Gå i terapi, folket. Gud vad intressant det är att lära sig om sig själv. Men den terapin gick ut lite grann på att vad man oroar sig för får man inte oroa sig mer än en kvart om dagen.
Det är bra.
I stort, alltså väldigt förenklat.
Ja, men ändå ganska enkelt där också att bara, nu sätter det igång igen. Okej, nu ska jag bara noja över det här en kvart och ställa klockan. Och, sen bara.
Och också när det kommer, det bästa är när man har hållit på ett tag att man kan sätta en orostid, typ klockan 17. Har jag min kvart. Det betyder att kommer oron vid 10, då bara det här får jag vänta med till klockan 5. Sen är klockan 5 och då när klockan är 5, då är det intressant att se vilka orostankar som är kvar.
Ja.
Vilka var det nu jag skulle tänka på? Vilka är det nu som jag var så orolig för?
Exakt. Vissa är till och med borta.
Vissa är borta. När de inte har fått näring och fått några följdtankar eller liksom så. Så förhåller jag mig lite till det här nu. Att bara jag får spela paddel och ta promenader så är jag glad. Och det kommer jag kunna göra. Och ha mina barn.
Mysigt.
Nej, men det där lugnet som du säger att du också har lite grann. Fast vi faktiskt skulle kunna vara i kris och bara, panik! Hur ska det bli? Ska man börja plugga nu? Ska man tänka om? För det har ju varit en liten stund på min kvart då, när jag irriterar mig. eller oroa mig, då hade jag ju den så att nu blir det så här igen. Tänk om det går ett helt år och jag hade kunnat börja plugga. Men jag vet inte det nu, för att jag får bara veta 2 veckor i taget typ vad som händer. Det har varit otroligt frustrerande.
Ja, precis. Irriterande. Ja. Det fattar jag.
Men samtidigt så har det gjort att jag har kunnat hoppa på en massa saker som jag inte hade kunnat hoppa på annars.
Mm.
Så det har ju varit toppen. Och så den här gången ska jag inte ha den, utan tänka att det blir som det ska i slutändan.
Och jag kan ju säga att jag har ju den här pandemin att tacka att jag träffar Magnus.
Ja, ja, precis.
Inget ont som inte har något gott med sig, som Magnus skulle ha sagt.
Och nu ska jag få bo på hotell med dig tack vare den här pandemin.
Lyssna på en ekonomistas podcast om du vill lära dig mer om döden, livet, kärlek, sex och hur allt hänger ihop med pengar på något sätt.
Med mig Pingis.
Och med mig Hanna.
I samarbete med Nordax Bank. Alla har rätt att älska vem de vill, bestämma över sin egen kropp och leva fria från rasism, hot och diskriminering. Jag heter Alice Bah Kuhnke och representerar Miljöpartiet i Europaparlamentet. Och jag kämpar varje dag för ett grönare och mer rättvist Europa. Det här meddelandet är sponsrat av de gröna EFA i Europaparlamentet.
Hej, Abbo hemma. Hur låter din badrumsritual? Kanske så här. Eller så här.
Oavsett vilken ritual du har så hittar du produkterna och inspirationen hos Apohem.
Jag vill höra nu, det är ändå nyårsavsnittet, en liten årskrönika, Jessica.
Alltså, nej men du får börja, året. Gud vad svårt, årskrönika. Du börjar, okay. Din årskrönika.
Okej, okay. Min årskrönika, det här året har ju varit kanske, ska vi sätta så här poäng på typ familjeliv, karriär.
Och livet overall. Ja, personlig.
Overall, personlig liksom. Uh-huh. Så. Det här har ju varit ett helt galet år.
Mm.
Det var ju inte nu pandemin kom. Den kom ju förra året.
Det har pågått i 2 år nu, eller hur?
Ja, 2 år. Så, att det var ju liksom, så det här året var ju liksom året vi flyttade isär.
Mm.
Typ ganska exakt som jag började bo ensam var nu. Liksom, för ett år sedan. Och det har ju varit så otroligt utvecklande.
Mm.
Och så började Let's Dance ungefär samtidigt. Och det var också otroligt utvecklande. Jag är så tacksam för den resan. Jag insåg att jag hade jättedåligt självförtroende på att göra saker med min kropp. Liksom. Mm. Och då menar jag att jag dåligt självförtroende sådär att jag är så inte utseendemässigt och jag är så ful känslan. Men det bara att jag var så här, jag litade inte på mig, min kropp. Det var tydligt att jag så här, nej det där kan inte jag göra och gud vad läskigt och gud vad högt och nej och liksom jobbigt att och, nej, du kommer inte kunna bära mig, alltså lita på Tobias. Det tog flera veckor innan jag kunde så här, lita på honom. Och det insåg jag att i slutändan har ju med tilliten till mig själv att göra. Så att jag känner att min vår, det var så utvecklande, jag fick så mycket självförtroende, ugnen gick sönder, jag fixade det, jag gjorde lyft som jag aldrig trodde jag skulle göra och liksom klarade mig själv på så otroligt många sätt. Så att jag alltså, personligt på utvecklingsplanen har det här året varit en 10 alla gånger. Mm. En full träff. Och det har varit såklart både smärta och eufori. Liksom. Mm.
Som det är för att kunna nå personlig utveckling så måste det finnas båda.
Men jag känner att det, Let's Dance var fantastiskt. Och då tänker inte jag karriärsmässigt. För det var som att det brydde jag nästan inte om. För mig var det också att bara, då hade man inte jobbat på 1 år. Mm. Liksom. Och så att bara gå in i något, att vara i ett projekt. Jo, jag hade jobbat lite med Helenius Hörna. Som jag också varit otroligt tacksam över att jag haft. Mm. Vilket också var så utvecklande. För jag hittade mig själv som sångerska på ett helt nytt sätt. Och med musiker. Och bara inser det att jag liksom tappat och saknat den biten. Att vara sångerska. Mm. Som ju är min persona otroligt många år. Liksom. Men kanske inte har blivit de senaste åren så mycket. Mm. Då har det varit lite mer teater och humor. Men så att jag karriärsmässigt, personlighetsmässigt. Och jag kom in på socionomutbildningen på Stockholms universitet. Fick hoppa av det. Men bara det. Att det öppnades en helt ny möjlighet i mitt liv kändes det som att ja, så kan man också göra. Och det skulle vara utvecklande att jobba med människor. Absolut. Det gör också att jag har fått ett så här lugn med min egen. Allt annat kan mer så här, vilken bonus det är att få jobba med det roligaste man vet. Mm. Men ja, och så sen startade det på hösten med jobbet. Vi fick gå tillbaka och göra den här föreställningen med några av sina bästa vänner. Och en föreställning som man är så stolt över. Det är så en lycka. Mm. Alltså att jag känner att jobbmässigt och karriärmässigt har det varit fantastiskt. Familjemässigt så kan man ju inte säga att det har varit fantastiskt på det sättet. Att det har ju liksom fått bli någonting helt nytt. Men det är verkligen på väg att bli helt fantastiskt. Mm. Då menar jag för alla inblandade. Jag vill liksom inte lämna ut. Men när man har tre barn ihop så är det ju inte så att de kanske får reda på det långt efter de vuxna har haft sin process. Mm. Liksom. Så sen är det ju barnens process man ska hantera. Och den egna processen som pågår och kommer att pågå i flera år på ett eller annat sätt. Mm. Liksom, tror jag. Hur man ska vara, vem man ska vara för varandra och så vidare. Men så att där får jag väl lägga en... Det är ändå på uppgång. Men det har varit ju både etta och upp på en, men nu är det väldigt, väldigt harmoniskt, väldigt bra, så svårt att ge ett poäng på det. Mm. Men för att den känns som att den är så, har varit så föränderlig. Mm. Ja, vad var jag mer? Karriär, familj, året och personlig utveckling, 10. Ja, för att det har varit ett år som har innehållit precis allt och extrema utmaningar. Mm. Och extrema erövringar, om du förstår vad jag menar, att man liksom har erövrat sig själv. Den känslan har jag. Jag liksom återfann mig själv det här året.
Ja, oh, fantastiskt.
Så du sätter väl en 10 overall då?
Gör du det?
För det har varit 1 och 10.
Är det här det bästa? Det.
Nej, det är inte det bästa på det sättet att det finns ju år som bara har varit eufori, typ åh, vi får barn, åh, allting är så bra. Men det har varit en 10 på ett annat sätt liksom.
Ja, jag tänkte säga 10 på typ allt, för att allting är bara helt perfekt i mitt liv just nu. Men det är så tråkigt, tänker jag, för att det finns ju alltid saker som kan bli ännu roligare, ännu bättre, ännu som man kan jobba på, och personlig utveckling blir man liksom aldrig klar med.
Nej.
Och det har jag också en bekant som sa att han hade gått hos en psykolog 3 gånger, men sen hade psykologen sagt till honom att du behöver inte komma mer. Du skulle kunna jobba med det jag gör. Du är klar. Jag bara, sa verkligen psykologen så? Jag har väldigt svårt att tro.
Vad
det.
Sa han till psykologen? Ja. Hur mycket berättade han om sitt inre, tänker
exakt.
Jag.
Ja, är väldigt roligt. Man blir ju aldrig klar. Och, så jag tänker att jag sätter 9, 9, 9. För då finns det utrymme att kanske, och sen jag blir lite rädd att säga 10, 10, 10. Jag får lite så panikångest att det är lite för bra för att vara sant.
Jag fattar, men det tycker jag å andra sidan att man får göra. Jag sätter ju en 10 fast jag har varit mer, alltså att det har varit det jobbigaste året på sjukt många sätt, alltså på jättemånga sätt har det varit det jobbigaste året i mitt liv, och ändå sätter jag en 10 på året för att
precis, och det kan vi kan sätta 10 nästa år också, fast då kanske det har varit på ett helt annat sätt. Så att det säger inte att det inte finns utrymme för andra delar, så här, men overall 10, då sätter jag 10 också.
Ja, men du har känt en enorm tacksamhet det här året ju, och liksom varit så lycklig som du aldrig har varit, och, alltså, eller på väldigt länge. Alltså det är så här, då är det väl en 10. Vad kan man, och så är man så här, varför vågar man inte säga det? Mm. För jag menar, jag kan ju säga att det finns ju delar i mitt liv jag aldrig vill återuppleva som har skett förra året mest. Mm. Men också sviter av det här året. Mm. Liksom, ju. Men jag vill ju absolut att det har hänt, för där jag befinner mig nu är ju liksom så mycket bättre än vad det var på väldigt, 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 väldigt länge. Mm.
Och vet du, vi ses på nyår.
Vi
ska väl bara önska alla ett riktigt gott nytt år.
Happy New Year.
Lay down. producerad av Perfect Day Media.